Du är på väg hem från matsalen på Ålidhem centrum. Det röda teglet på hyreshusen lyser i kvällssolen och björkarna rasslar i vinden. Många fönster i kvarteret gapar tomma. Den senaste deporteringsvågen har gjort hela området tyst och spöklikt. Du svänger in på språkgränd men stannar mitt i steget. Utanför din port står en vit Volvo. Ditt hjärta börjar slå snabbare. På sidan av bilen ser du Umeå stads logotyp med taggiga björkar och partiets slogan skriven i gröna mjuka bokstäver. Tillsammans för framtiden. Porten öppnas och ut kommer två tjänstemän i kommunens vita overaller. De leder ut Vitali och Simona, dina litauiska grannar. Simona har deras nyfödda son i ett knyte runt magen. Vid sidan går Maria, deras 12-åriga dotter. Tjänstemännen trycker in Vitali och Simona i baksätet på bilen. Men när de ska ta Maria så sliter hon sig och springer iväg. En av tjänstemännen drar sin pistol och siktar. Den gummimantlade stålkulan träffar Maria i ryggen och krossar hennes skulderblad. Hon faller framlänges på gräset. Vitali skriker och försöker ta sig ur bilen, men tjänstemannen vänder pistolen mot hans huvud. Du har redan tittat alldeles för länge och skyndar dig mot porten. I ögonvrån ser du hur den andra tjänstemannen plockar upp Maria och bär henne mot bilen. Du går med skakiga steg upp för trappen och låser upp ytterdörren. Litauerna var de sista att skickas. Du är den enda flergenerations validerade personen i trappuppgången. Nu är du ensam här tills resten av lägenheterna har omfördelats. Du tar av dig jackan och blir stående i hallen. Plötsligt lägger du märke till ett ljud inifrån garderoben. Du öppnar dörren. På golvet under skohyllan ligger ett grått bylte och rör på sig. Du böjer dig ner och vecklar ut filten. Först ser du en liten hand. Sen ett litet ansikte. Med bulliga runda kinder ligger Vitali och Simonas bebis och tittar på dig.
Framtid kan se ut om allt går åt helvete. Om vi inte lär oss av historien eller om vi tar vårt samhälle som det ser ut just nu för givet. I det här avsnittet ska vi prata om det totalitära samhället, om vad som hotar vår och andras frihet och trygghet. Jag heter Jack Werner.
Jag heter Anna Davor.
Och jag heter Viktor Haris.
Och du lyssnar på P3 Dystopia.
Under dagarna som gått så har du pusslat ihop händelseförloppet. Vitali och Simona var dina enda nära vänner i kvarteret. De hade nyckel till din lägenhet och du har deras. Simona måste ha fyllt sin bärsjal med något som skulle likna en bebis, samtidigt som Vitali lämnade pojken hemma hos dig. De måste veta att tjänstemännen skulle komma. Pojken är orolig och skriker om nätterna. Tack gode Gud att lägenheterna runt om fortfarande är tomma så ingen hör. Och som tur är så kan du jobba hemifrån. Sent på kvällen lämnar du pojken i din säng och går för att hämta ut blöjor. Busskurerna lyser upp kvarteret med partiets olika budskap i ljusa pastellfärger. Arbete åt alla. Frihet under ansvar. Vi bygger en bättre värld. Inne på affären skannar du blöjpaketet i självskanningsautomaten. Men när du drar ditt ID-kort för att registrera uthämtningen så börjar en röd lampa blinka ovanför terminalen. Var god vänta, hjälp är på väg, står det på skärmen. En anställd kommer joggandes. Han frågar varför du köper blöjor när det inte finns några barn registrerade i din bostad. Min syster, börjar du, men tvekar. Din systers barn är ju snart 4 år och det vet de om. Min syster bad mig köpa åt hennes unge, säger du ändå. Du har inget annat val än att fortsätta lögnen. Den anställda ger dig en bekymrad min. Vänta här, säger han. Så fort han försvinner utom synhåll så hoppar du över spärrarna och springer hela vägen hem. Du plockar upp pojken ur sängen, går ut, låser dörren och springer en trappa upp till Maria och Vitalis tomma lägenhet. Omedelbart från köksfönstret ser du hur 2 vita bilar stannar utanför porten. 4 tjänstemän går in med dragna vapen. Genom golvet hör du hur de vänder upp och ner på din lägenhet. Sen blir det tyst. Och sen hör du. I panik springer du ut på balkongen. Tjänstemännen har låst upp ytterdörren och väller in i lägenheten. Du vet vad som väntar. Pojken kommer att dumpas i Ingemans land eller i havet. Du kommer att skickas till läger för att ha försökt skydda honom. Du klättrar upp på balkongräcket och trycker pojken hårt mot bröstet. Det är lika bra att bestämma själv hur det slutar. När tjänstemännen öppnar balkongdörren släpper du taget om väggen, håller pojken med båda dina armar och tar ett steg rakt ut i luften.
Viktor, det låter som att du känner igen det här området som du beskriver, eller som att det finns på riktigt.
Det är där jag är född och uppvuxen och där jag bor idag. Hmm. Och hela den här scenen, den är faktiskt en version av en återkommande mardröm som jag brukar ha. Gatan där jag bor på, det är fullt med barn ute på gården hela tiden. Det är ständigt liv på fotbollsplanen. Man kan höra 20 olika språk när man går till affären. Det är verkligen folk från alla olika kontinenter bara på min gata. Och ibland så tänker jag, hur skulle det se ut om alla mina grannar försvann? Och jag vet inte om det är för att jag har läst för många dystopier eller om jag läser för mycket nyheter.
Det här är precis den sorts totalitära samhällen som vi brukar läsa om eller se eller höra om i de dystopier vi ser i filmer, tv-serier och böcker. I Children of Men av P.D. James, i Margaret Atwoods The Handmaid's Tale, jag menar filmer som Battle Royale, Hungerspelen, Vi får Vendetta av Alan Moore. Beskrivningen av totalitära samhällen med dess utrensningar och sin brutalitet och sin totala kontroll över människors liv, det slår ju an något i oss.
Och det är inte så konstigt, tänker jag, för vi har ju sett det här i verkligheten under 1900-talet. Det var ju 2 gigantiska totalitära stater som växte fram, Hitlers Tyskland och Stalins Sovjet. Idag menar ju många att totalitarismens tidsålder är förbi. Kanske är den det. Men samtidigt ser vi hur totalitarismens motsats, det fria demokratiska samhället, är på reträtt. Den senaste upplagan av något som kallas The Human Freedom Index, ett av många index för hur fria vi är i världen, det är en deprimerande läsning. Där står det att i Ryssland skjuts journalister, i Kina tystas meningsmotståndare och i Europa vinner populismen mark genom att dela in människor i oss och dem.
Sen kan man också titta på The Economists lista Intelligence Unit Democracy Index. I rapporten från 2017 kan man se att antalet fungerande demokratier minskat och antalet flawed democracies, alltså ungefär bristande demokratier, har ökat. Man säger, citat, demokratin är på tillbakagång över hela världen.
Populism och främlingsfientlighet och maktcentralisering behöver ju inte leda till diktatur eller totalitarism. Men när demokratin tar ett steg tillbaka brukar auktoritära krafter ta ett steg fram. Vi har sett den här utvecklingen i bland annat Ungern, Polen, Turkiet, Kina, Egypten. Och vissa menar att vi ser den just nu i en av världens äldsta demokratier, USA.
Vi ska titta närmare på några av de här länderna senare i programmet. Men först så tycker jag att vi måste definiera begreppet totalitarism. Så vi ringde upp historieforskaren Johan Stenfeldt.
Totalitarism är den mest långt gångna formen av en modern diktatur. Individens underkastelse under staten är total. Man erkänner i princip ingen personlig sfär alls, utan varje del av individens liv är ett statsintresse.
Den mest långt gångna formen av diktatur. Ja, alltså förutom Nordkorea är det svårt att argumentera för att något land i världen är totalitärt idag. Ryssland har i och för sig då kallats för en totalitär stat av bland annat författaren och journalisten Marsha Gessen. Men i en intervju med Channel 4 kvalificerade hon sen det uttalandet lite grann.
I'm not claiming that Russia has a totalitarian regime. It doesn't. You know, Putin did not set out to recreate totalitarianism. He set out to hold on to power and get rich. He built a mafia state. But he built the mafia state on the ruins of a totalitarian society. And the more he cracked down in the last 5 years, the more the habits and the informal institutions and the survival skills of a totalitarian society came back into being. So even though Russia doesn't have a totalitarian regime, the lived experience of being in Russia these days is very much like the lived experience of being in a totalitarian society.
Och här finns ett problem. Nyligen lyftes det fram av bland annat den polska forskaren Wojciech Kozlowski. Och det är att vi i den här demokratiska reträtten faktiskt riskerar att helt missa en framväxande totalitär stat eftersom vi tittar alldeles för mycket efter hur de här staterna såg ut förr. Han menar att vi måste komma ihåg att en ny totalitär stat i vårt århundrade inte alls behöver se ut som Nazityskland eller som Stalins Sovjet. För om vi bara oroar oss för en ny kopia av Hitler, då kommer vi inte känna igen den nya versionen förrän det är för sent, menar han.
Och vi ska gå in lite mer i detalj på läget idag, vad det finns för risker och som vanligt vad vi kan göra åt saken. Men först så skulle jag vilja veta vad vi faktiskt kan lära av historien. På ett sätt är det här ändå en typ av dystopi där vi har ett facit på vad som faktiskt hände.
Ja, det man måste komma ihåg först och främst är att för inte så länge sedan fanns en tid då folk stolt kallade sig till exempel fascister och gick till val på att införa ett totalitärt samhälle. Det var en tid när demokratin för många var dystopin som man var rädd för. För att lära oss något om historien måste vi först förstå det totalitära samhället. Inte bara som en skrämmande framtidsvision eller som en historisk katastrof. Utan som något positivt, något som människor kämpat för. Vi måste helt enkelt förstå den totalitära utopin.
This is Italy in 1922. These marching men are charter members of a new Italian political party, the fascists. Founded and led by a flamboyant ex-editor, ex-army corporal, ex-socialist Benito Mussolini.
1922 hade Mussolini tagit makten i Italien genom den så kallade marschen mot Rom, där tiotusentals svartklädda fascister intog staden.
His movement numbers a million members, including uniformed black shirts, and Mussolini successfully forces his leadership on the Italian king and people.
Mussolini tilldelades genom den här styrkeuppvisningen premiärministerposten och fick i uppdrag att bilda en ny regering. Samtidigt ville han ändra de italienska vallagarna på ett sätt som helt enkelt skulle avskaffa oppositionen. Här är Johan Stenfeldt igen.
Då anklagades han för att vilja etablera ett totalitärt system. Men han svarade med att plocka upp det begreppet i sin egen politiska retorik och ge det en positiv laddning istället och menar då att ja, det är precis vad vi försöker göra. Vi försöker etablera ett totalitärt system istället för det här nuvarande systemet som då inte kan leverera.
Men vad var det då som fick Mussolini att locka så många anhängare?
Fascismens löfte till människan är att skapa sammanhang och optimism.
Det här är Henrik Arnstad, journalist och författare, som 2013 kom ut med en bok om fascismens historia.
Du är inte ensam, käre själ, sa Mussolini till folket. Du behöver inte gå under i din ensamhet och din individualism, utan du kan bli en del av ett kollektiv, nationen. Det vill säga vad Mussolini och fascismen erbjuder människan är befrielse från ensamheten och en gemenskap i den här fantastiska nationen.
Man har ofta en väldigt stark utopisk drivkraft, att man vill forma ett samhälle där alla sociala spänningar är lösta och det råder en total harmoni.
Och sen kan vi flytta oss en liten bit norr för att få ett annat perspektiv. För den 12 september 1919, 3 år innan Mussolinis marsch mot Rom, gick en 30-årig man ner i en ölkällare i München för att delta i ett politiskt möte med det tyska arbetarpartiet. Ett vid det laget mikroskopiskt parti som bara hade 6 medlemmar. Mannen var, ja, ni kanske har gissat det redan, Adolf Hitler. Och han var inskickad dit utav den tyska militären för att spionera på det här lilla, lilla partiet.
Not only did Hitler submit a favorable report on the party to the army, he was so taken by it that night that he himself joined the party in late September 1919 as its 7th member.
Det här är från en föreläsning med Dennis Dalton, professor i statsvetenskap vid Columbia University. Dalton fascineras av hur snabbt allt förändrades efter att Hitler gick med i det här partiet.
In just 20 years, this man and this party would have total control of Germany. In control as no other government had ever begun to control it. Never before in world history had so few come out of such complete obscurity to mobilize so many so quickly.
Jag skulle vilja veta lite mer om startpositionen. Vad fanns det för förutsättningar runt omkring för att Hitlers budskap skulle kunna få sånt fäste?
Thomas Masaryk, som är känd som Tjeckoslovakiens grundare, sa en gång att Europa efter första världskriget var som ett laboratorium byggt på en enorm kyrkogård. Det fanns ett stort behov av stabilitet efter barbariet i skyttegravarna. Men samtidigt fanns det inte så mycket att luta sig mot. Demokrati var ett ganska nytt fenomen. Fascismen och senare stalinismen hade ännu inte solkat ner sina namn. Och Europa var något av ett tomt blad.
Och i Tysklands fall var den samhälleliga oron extrem. De hade förlorat kriget och bara ett par månader före det att Hitler gick ner i ölkällaren hade de tvingats skriva på ett fredsavtal efter första världskrigets förlust som fullkomligt ödelade hela deras ekonomi.
The result of all of this economic devastation immediately after 1919 was to cause an economic catastrophe for throughout Germany in the form of seemingly incurable staggering inflation and unemployment.
Det fanns alltså en känsla av extrem orättvisa i Tyskland kopplat till en ekonomisk situation som gjorde människor desperata. Och då kliver Hitler in.
Dieses deutsche Volk, ein Vorführung für eigene Arbeit, für eigenen Fleiß, eigenen Entschlossenheit, eigenen Kraft.
In the midst of this despair and indignation, then Hitler speaks to hope, to self-esteem, but above all, in psychological terms, Hitler repeatedly speaks to aggression. In the face of this, then, fascism seems logical.
Det är inte så svårt att se lockelsen. Vem vill inte ta revansch på orättvisor? Vem vill inte få en trygg, harmonisk framtid säkrad? Framförallt, vem vill inte vara en del av en växande, stark gemenskap? Men det är just den där gemenskapen som kommer, mer än alla andra komponenter, lägga grunden för de fascistiska samhällenas värsta konsekvenser.
Baksidan av det här fantastiska myntet är naturligtvis då alla de människor som inte inkluderas i nationen, till exempel judarna. De ska ju utraderas, de ska ju upphöra att existera.
I den här frågan är de vi pratar med överens. Just den här gemenskapen som fascismen och alla totalitära system utlovar skapas genom exkludering.
Utgångspunkten i en totalitär diktatur är att det finns någon befolkningskategori som anses vara särskilt problematisk och som inte kan finnas då i den harmoniska och konfliktlösa stat man vill forma.
He suddenly encountered an apparition. And the apparition is in a black kaftan with black hair locks. And his first question is, can this be a Jew?
I sin föreläsning läser Dennis Dalton ur Mein Kampf, där Hitler beskriver hur han som en ung man vandrade genom Wien och stötte på vad han förstod var en jude.
He says, the longer I stared at this utterly foreign face, the more my first question assumed a new form. Not just, is this a Jew, but can this be a German?
Själva definitionen av att vara tysk, för Hitler och för många av de tyska antisemiterna före honom, innebär bland annat att inte vara av judisk börd. Men sen tar Hitler det ett steg längre.
The more I saw of them, the more sharply they became distinguished in my eyes from the rest of humanity. And notice the distinction that he's making here further, a distinction that will legitimize ultimately his final solution in the concentration camps. That is, the Jews, first of all, what are they? Then the question, can they be German? So they're distinguished from other Germans. Now they're distinguished from all the rest of humanity. And the dehumanization process takes on a very serious form. I think that Hitler has done political scientists a service by giving us such a clear, vivid, indisputable example of what I call the politics of exclusion. That is, exclusivity meaning the fierce categorization of people, dehumanizing them in such stark terms.
namn är Monica Kishinovsky. Jag kom till Sverige 1939.
Monica Kishinovsky föddes i Leipzig i en tysk-judisk familj 1930 innan Hitler kom till makten.
Vad jag såg var ju att det ritades Davidstjärna på vårt hus och min pappa gick ner och skurade bort det. Och Davidstjärnan kom tillbaka och han skurade bort det. Sånt noterar ett barn.
Efter att familjen flyttat från utkanten av stan till en lägenhet i centrala Leipzig kunde Monica höra soldaterna marschera utanför fönstret.
Jag som älskade att lyssna på radio och lyssna på sånger och apade efter tyckte ju att musiken var lockande. Men jag anade ju när jag hörde stöveltrampen att det inte var så positivt. Fast jag inte kunde dra några slutsatser.
Förändringarna kom gradvis. Monikas pappa förlorade jobbet eftersom judar inte längre fick arbeta inom bankväsendet. Familjen kunde inte längre handla mat i den lokala butiken under dagtid. Men Monica kände ingen oro.
Jag kände mig trygg när jag var med mina föräldrar. Och i min vildaste fantasi så kan man ju inte tänka sig vad det här var frågan om överhuvudtaget.
Natten mellan den 9 och 10 november 1938 inträffade kristallnatten.
Vi blev väckta mitt i natten och det lilla jag upplevde då det var att de var vänliga och bad oss att ge oss iväg hemifrån.
Även om Monikas familj klarade sig lindrigt undan de pogromer mot judar som genomförts under natten hade hennes föräldrar förstått att de måste försöka fly.
Min far hade gjort försök att lämna Tyskland för att komma till Amerika och han fick också möjlighet till det. Men min mamma fick inte utresa till stånd.
Så Monica blev kvar i Tyskland ända till 1939 då hon och hennes bror skickades ensamma till Sverige.
Det var en liten kvot av barn som fick lämna Tyskland och jag och min bror, vi hörde till den kvoten.
Hennes mamma följde henne och hennes bror till Berlin för att ta farväl.
Min stora sorg, praktiskt taget i hela mitt liv, var att min pappa inte var med och sa adjö.
Det Monica inte visste då, men som hon fått reda på senare, var att hennes pappa redan när hon reste till Sverige hade skickats till arbetsläger. Hennes mamma var ensam kvar och hamnade först i ett kvinnohem i Berlin där judiska kvinnor sökte skydd, men sen skickades även hon till läger. Först till Theresienstadt och sen till Auschwitz.
Min far dog 1942 tror jag det var. Och hade väl helt enkelt arbetat ihjäl sig. Jag tror inte ens vuxna människor kunde ana vad som skulle komma. Man kanske kunde ana att det blir ett krig. Men utrotning, det kan man nog inte tänka sig.
Trots den extrema antisemitismen som genomsyrade stora delar av Europa så var det nästan omöjligt att föreställa sig detta. En systematisk industriell utrotning av människor. Men det hände ju. Det hände ju faktiskt och det hände inte i något parallellt universum. Det hände här hos oss i Europa för inte så länge sedan. Och vi är likadana människor nu som då. Det är ju ingenting som har hänt i vår genetik, i våra hjärnor. Vi är fortfarande lika kapabla att göra samma sak. Om fel idé får fäste vid fel tidpunkt så kan det här hända igen.
För att sammanfatta det vi har berättat nu. Det som vi kan lära oss av historien, det är att 1. Det totalitära samhället lockar inte massorna för att det erbjuder död och förintelse, utan för att det erbjuder harmoni och gemenskap. 2. Den här gemenskapen skapas genom uteslutning. Vissa grupper måste bort för att samhället ska enas. 3. Det totalitära samhället gynnas av oro och ekonomiska bekymmer. Då kan en stark ledare kliva fram och erbjuda hopp och framtidstro. Och 4. Det kan gå väldigt, väldigt snabbt om rätt förutsättningar råder.
Vi ska snart ta en titt på några av de olika länderna runt om i världen som är eller påstås vara på väg att bli väldigt auktoritära eller kanske till och med totalitära stater. Men först skulle jag vilja ta upp en grej som jag tror är väldigt central i en totalitär stat som inte fanns med i uppräkning. Och för att göra det så skulle jag vilja gå tillbaka till Orwells 1984 som vi pratade om i första avsnittet. Den är ju på många sätt urbilden av hur en totalitär stat ser ut. Och det som är intressant är att allt som man skrev i den har sitt ursprung i något som hände på riktigt. I essän Why I Write skrev Orwell, citat, "Varje seriös rad jag har skrivit sedan 1936 har jag skrivit direkt eller indirekt mot totalitarism och för demokratisk socialism." 1936 reste Orwell till Spanien för att delta i det spanska inbördeskriget på republikanernas sida mot Francos fascister. Sin upplevelse där skrev han ner i boken Hyllning till Katalonien.
Fascistas cabrón! Morireu como ratas!
Hija puta! Mal parido!
Castrados fascistas!
When the fighting broke out on the 18th of July, it is probable that every anti-fascist in Europe felt a thrill of hope. For here, at last, apparently, was democracy standing up to fascism.
När han kom till Barcelona så blev han inordnad i den så kallade POM-milisen, en av många olika vänstermiliser, och skickades till en sömnig del av Aragonfronten där inte mycket hände. Men när han efter 3,5 månader återvände från fronten så hade en konflikt uppstått i Barcelona mellan anarkisterna och Orwells milis på ena sidan och kommunisterna med stöd från Sovjet på andra sidan. Plötsligt befann sig Orwell i våldsamma gatustrider mitt i Barcelona mellan olika vänstergrupper.
What the devil was happening? Who was fighting whom and who was winning? Was at first very difficult to discover.
Efter ett par dagars strider så vann kommunisterna kontrollen. Man ville stoppa anarkisternas försök till revolution och istället ena alla stridande i en hierarkiskt styrd armé. En fruktansvärd paranoia och misstänksamhet hade sänkt sig över hela Barcelona.
Various people were infected with spy mania and were creeping round whispering that everyone else was a spy of the communists or the trotskyists or the anarchists or what not.
Desillusionerad av de interna stridigheterna, lögnerna, fängslandet av anarkister och den paranoida tillvaron i Barcelona så återvände Orwell likväl till fronten. Den var lika sömnig som vanligt. Men så en dag så råkade han sticka upp huvudet ovanför skyttegraven och en av Francos soldater på andra sidan dalen avlossade ett skott. Kulan går rakt genom halsen och Orwell segnar ner på marken.
My first thought, conventionally enough, was for my wife. My second was a violent resentment at having to leave this world, which, when all is said and done, suits me so well.
Men Orwell överlevde och återvände till Barcelona för att försöka ta sig tillbaka till England. Hans fru bodde på ett hotell i stan och på kvällen så gick han dit för att träffa henne.
When I got to the hotel, my wife was sitting in the lounge. She got up and came towards me in what struck me as a very unconcerned manner. Then she put an arm round my neck and with a sweet smile for the benefit of the other people in the lounge, hissed in my ear, "Get out!" "What?" "Get out of here at once!" "What?" "Don't keep standing here, you must get outside quickly." "Why? What? What do you mean?"
Hans fru drar ut honom ur foajén och ut på gatan.
What the devil is all this about, I said, as soon as we were on the pavement. Haven't you heard? No, heard what? I've heard nothing.
Partiet som Orwells milis tillhörde hade förbjudits och hundratals medlemmar hade hamnat i fängelse utan rättegång. Från att ha varit en allierad i striden var det nu bestämt att POM var en enda stor fascistisk konspiration.
I kept saying, but why should anyone want to arrest me? What had I done? I wasn't even a member of the POM. My wife would not hear of it. Patiently, she explained the state of affairs. It did not matter what I had done or not done. This was not a roundup of criminals. It was merely a reign of terror. I was not guilty of any definite act. Practically, the law was what the police chose to make it.
Flera av hans vänner, frivilliga från England som hade kommit för att bekämpa fascismen, hade redan dött i händerna på kommunisterna. Bland annat den 22-årige Bob Smilly.
Here was this brave and gifted boy who had thrown up his career at Glasgow University in order to come and fight against fascism, and who, as I saw for myself, had done his job at the front with faultless courage and willingness, and all they could find to do with him was to fling him into jail and let him die like a neglected animal.
Orwell och hans fru lyckades till slut fly Spanien och återvända till England. När Orwell sedan skrev om det han hade sett och upplevt, om hur sovjetallierade hade betett sig, så blev han otroligt hårt kritiserad av stora delar av vänstern i England för att han inte följde partilinjen.
En sån här genomvidrig upplevelse måste ju ha påverkat 1984.
Precis, för alla ingredienserna som definierar det här totalitära samhället i 1984 finns i Orwells upplevelser här. Vi har misstänksamheten, vi har rädslan att säga vad man tycker, säga vem man är. Vi har folk, vänner till Orwell som dör i fängelse utan rättegång. Men framför allt, och det här är den centrala tesen i 1984, så har vi ett samhälle där det inte spelar någon som helst roll vad som är sant eller vad som är falskt. I essän Tillbakablick på det spanska kriget skriver Orwell så här. I Spanien såg jag för första gången nyhetsartiklar som inte hade någon relation till fakta. Inte ens den typ av relation som finns i en vanlig lögn. Jag såg stora strider rapporteras där det inte hänt någonting. Total tystnad när hundratals dödats. Jag såg de som modigt kämpat kallas för förrädare och de som inte sett ett enda skott avfyras hyllas som hjältar i påhittade segrar. Jag såg hur historien skrevs inte utifrån vad som hände utan utifrån vad som borde hänt enligt olika partidekret. Och det Orwell menar här är att det värsta med totalitarismen är att den förstör idén om en objektiv sanning. Och att konsekvenserna av en värld utan sanning är en mardröm där ledaren kontrollerar inte bara framtiden men också det förflutna.
Det är som sådana där fotografier man kan se från Stalins Sovjet där utrensade och mördade partimedlemmar har redigerats bort en efter en. Som om de aldrig har funnits där.
Precis, de har utraderats ur historien eller kastats i minneshålet som det heter 1984. För om ledaren säger att något inte har hänt, då har det inte hänt. Om ledaren säger att 2 plus 2 är 5, då är 2 plus 2 5. Och det här resonemanget lyfte Orwell sedan rakt in i 1984. Huvudpersonen i boken Winston Smith skriver vid ett tillfälle i sin dagbok som en slags personlig motståndshandling att 2 plus 2 faktiskt är 4. Men, och här kommer en spoiler, okej?
Okay? Det är okej att spoila en 50 år gammal bok.
Yes. Winstons dagbok upptäcks och storebror kan ju såklart inte acceptera det han har skrivit där. Så Winston placerar sin elektrisk stol för omprogrammering.
Do you remember writing in your diary freedom? Is the freedom to say that 2 plus 2 make 4? Yes, said Winston. O'Brien held up his left hand, its back toward Winston, with the thumb hidden and the four fingers extended. How many fingers am I holding up, Winston? 4. And if the party says that it is not 4 but 5, then how many? 4. The word ended in a gasp of pain. The needle of the dial had shot up to 55. The sweat had sprung out all over Winston's body. The air tore into his lungs and issued again in deep groans, which even by clenching his teeth he could not stop. How many fingers, Winston? 4. The needle went up to 60. How many fingers, Winston? 4. What else can I say? 4. Whatever the party holds to be truth is truth.
Om vi ska lära oss någonting om totalitarismen av Orwell så tycker jag att det är dels att fascismen inte har monopol på att skapa totalitära samhällen. De kan också skapas av folk som utåt och på papper hävdar att de är för sånt som jämlikhet, rättvisa och så vidare. Men viktigast att ta med sig, i ett totalitärt samhälle så kan ingen objektiv sanning existera. Och vice versa, så länge sanningen existerar så kan inte totalitarismen vinna.
It is impossible to see reality except by looking through the eyes of the party. That is the fact that you have got to relearn, Winston.
När vi har pratat med forskare och historiker och så vidare så verkar det som att det bara finns en stat idag som kan kallas totalitär och det är Nordkorea. Enligt en rapport från Amnesty sitter så många som 200 000 politiska fångar i arbetsläger i Nordkorea. Det finns ingen yttrandefrihet och befolkningen får inte lämna landet. Och i en rapport från FN framgår det att nordkoreanska barn från en mycket ung ålder lär sig att idolisera och dyrka sina ledare. Men samtidigt som det finns många rapporter som noggrant kartlägger förtrycket i Nordkorea så känns det ibland svårt att verifiera de olika mer eller mindre bizarra nyheter som rapporteras från landet. Så vi ringde upp Benjamin Katzef Silberstein som har forskat mycket om Nordkorea för att få hans perspektiv.
Så många nyheter som har rapporterats ofta från sydkoreanska dagstidningar som sen visar sig inte vara sanna. Alltså som att nordkoreanska fotbollslag som ska skickas till arbetsläger, hejaklacker och popmusiker som har fängslats eller avrättats. Och sen så några år senare så dyker de upp igen. De nyheter som låter för otroliga för att vara sanna, de stämmer ibland. Men ofta gör de inte det. Det gör det i princip omöjligt att avgöra precis vad som är sant och vad som inte är det. Men sen så är det ju bortom allt rimligt tvivel att Nordkorea är en väldigt hård diktatur. Och att de arbetsläger och koncentrationsläger som finns, det har vi satellitbilder på. Och otaliga berättelser från flyktingar från Nordkorea som bekräftar det. Grunden stämmer, men detaljerna är ofta överdrivna och ibland direkt osanna.
Och även om Nordkorea fortfarande är ett totalitärt system så har det faktiskt blivit bättre på senaste tiden, menar Benjamin.
Efter 1990 så har statens kontroll minskat ganska drastiskt. Så till exempel, och det här är kanske den viktigaste aspekten av förändringen, så är det förhållandevis vanligt idag med insmugglad sydkoreansk kultur. Och det här har lett till att statens kontroll över medborgarnas informationsflöde har förändrats ganska drastiskt.
Och i Nordkorea så ser man ju tydligt exempel på hur det totalitära samhället kräver att folk lär sig tro på sånt som uppenbart inte är sant.
So for instance in North Korea the fiction is, you know, we're a prosperous wealthy nation, our children are happy, it's all glorious, the leader is glorious and so forth.
Det här är Alexandra Stein, en forskare vid University of London.
But the reality is in fact the opposite of that. That people are suffering terribly, they're often hungry, many, many, many tens of thousands are in kind of concentration camps and so forth.
Hon menar, precis som Benjamin, att information och kultur från utsidan luckrar upp den här lögnen.
I think there was one woman, I can't remember her name, who described receiving a DVD of this, you know, silly Hollywood movie Titanic, which isn't describing reality, but it's a different view. And as soon as you have a different view that isn't this totalist ideology, it kind of opens up a space in one's mind to think, well, maybe there's other ways to look at this.
Oh, forget it, Boyle. You'll never get next to the likes of her.
Don't come any closer. I'll let go.
No, you won't.
You are not to see that boy again.
Med Nordkorea avklarat så kan vi gå in på en annan stat som många vi pratar med nämner och menar är den stat som närmast riskerar bli ett totalitärt land, Kina. Vi pratade ju om Kina i första avsnittet när det gällde deras så kallade sociala kreditsystem.
Ända sedan vi gjorde första avsnittet så har jag velat höra från en person som bor i Kina och allra helst någon som också bott i en vanlig demokrati som kan beskriva lite hur det är att leva i Kina jämfört med att leva i till exempel Sverige eller USA eller något fritt samhälle.
Mm. Jo, du sa det och vi har ju hittat en sån, precis en sån. Nevin Domer heter han. Nevin kommer ursprungligen från Maryland i USA men driver nu ett av Kinas största indie-skivbolag och spelar själv i två punkband. När han först kom till Kina och startade ett spelställe i Peking så var han förvånad över att de faktiskt kunde göra lite vad de ville.
The atmosphere there in the venue was pretty much anything goes. The venue felt much more free than spaces that I'd been in the US.
I USA hade han vant sig vid att polisen kunde stänga ner spelställen. Det tvingade banden att hålla adressen till spelningarna hemlig för alla utom de mest initierade. Men friheten för punkbanden i Kina visade sig vara helt beroende på att scenen och spelningarna inte blev för stora.
If you got foreign bands coming or even local bands that are going to play big festivals in China, so they're going to play festivals that are going to reach tens of thousands of people. Then before you can play the festival, you have to submit a set list with all your lyrics, video recordings of you playing all the songs you're going to play in your set, and the government then goes through and checks. They can tell you, oh, don't play these songs, or they can deny you the right to play at the festival.
Nevin berättar också om censuren på sociala medier. Han tar den kinesiska MeToo-rörelsen som exempel. Där såg man att regeringen censurerade MeToo-frasen först. Men eftersom kinesiskan har många ord som låter ungefär likadant så började MeToo-rörelsen istället prata om riskaniner.
They'll often use the Chinese words for rice rabbit, which sound like me too. If something like rice rabbit gets blocked, then they'll find another homonym that also sounds like it.
Och så blockas alla ord som låter likadant och då börjar folk posta bilder av ord istället, säger Nevin.
Then the game gets stepped up a little bit as they get better at searching and identifying images. Then you'll send images of text that are intentionally blurred. Still able to be read by humans but not by machines.
Och säger han, när det gäller situationen för honom och andra i punkscenen i Kina så finns det ett kinesiskt ordspråk som han tycker sammanfattar läget.
The mountains are high and the emperor is far away. In many ways I do feel more freedom in China than I felt in the US. I feel, you know, frustrated with a lot of the racism and class issues and stuff that happens in the US. Where in China it's there's definitely stuff here that is not good, but it's different stuff.
Det är intressant. Alltså jag tänker på det vi hörde i första avsnittet, att så många kineser verkar vara nöjda med landets utveckling trots ofriheten. Och man kan ju undra vad som skulle hända om den ekonomiska utvecklingen stannade av och inte längre levererade, vad folk skulle tycka då. Eller hur det ser ut om typ 2 år då det sociala kreditsystemet ska träda i full kraft.
Ja, vi får anledning att återkomma till Nevin då. Vi måste också dock passa på att påminna alla som lyssnar nu om att den svensk-kinesiska förläggaren Gui Minhai i skrivande stund, vi berättade om honom i första avsnittet, han sitter fortfarande fängslad i Kina vid tidpunkten för denna inspelning. Och det är viktigt att säga det tycker jag, men vi ska också gå vidare nu om vi ska hinna med några andra delar av världen.
Ja, vi kan ju kika lite på USA och Trump eftersom Nevin hävdar att han känner sig mindre fri i USA än i Kina. Som vi nämnde i början så är det ju en del som anklagar Trump för att göra USA mer auktoritärt. Och vissa hävdar till och med att han hotar själva demokratin.
Donald Trump's presidency, it has some critics raising the question, is our democracy in danger? Specifically Harvard professors who've studied democracies for decades, because they say the answer is yes.
So they argue that President Trump shows signs of a politician.
Men nästan alla vi har pratat med har faktiskt varit väldigt skeptiska till sådana påståenden. Johan Stenfeldt till exempel.
Man kan ju konstatera att han provtrycker lite grann så mot den demokratiska författningen och mot institutionerna. Och det är väl det som får folk att undra. Samtidigt så håller ju institutionerna emot.
Trump may be describing a fiction of how he's doing all these great things. Then he talks about the fake news all the time to try to disrupt an actual description of reality. But because people are able to discuss that, you don't yet have totalitarianism. You know, people can criticize and say, well, wait a minute, that's not right.
Det här som Alexander Stein säger tycker jag är intressant. För om det är någonting jag har sett som det starkaste totalitära draget i USA idag så är det den här devalveringen av sanningen. För det verkar som att vissa tycker att 2+2=5, andra tycker att 2+2=3, några tycker att 2+2=4 och alla anklagar varandra för att syssla med fake news. Men som David Runciman, professor i statsvetenskap vid Cambridge, påpekar så finns det en väldigt stor skillnad mellan det vi har idag med filterbubblor och så vidare och det som Orwell beskrev i 1984. Och skillnaden är att idag har ingen monopol på sanningen.
There's that line that I quote from Timothy Snyder who wrote that book on tyranny where he says post-truth is pre-fascism and I say no it isn't. Clearly we're living in an age where the currency of truth is being devalued and information is becoming a much, much more unreliable thing and our democracies are being definitely damaged. But again, I think of totalitarianism as the control of information. I think of fascism, Hitler, Stalin. You know, it's an analog world in which the person who controls the transmission of information controls the truth. And no one can do that anymore. Truth is fragmented in our world. We each have our own truth. That's not totalitarianism. That's something else. And that could lead to all sorts of different kinds of chaos and lack of trust and so on. But I don't think it leads to totalitarianism.
Med USA avklarat så måste vi också prata om utvecklingen närmast oss. The Economist nämnde populismen i Europa som ett hot mot demokratin. Och ingenstans är det mer tydligt än i Ungern, där premiärminister Viktor Orbán och hans Fidesz-parti på kort tid förvandlat Ungern från en av de starkaste demokratierna i forna sovjetstaterna i Östeuropa till vad som idag ses som ett närmast autokratiskt styre.
Today Hungarians voted for themselves and for their future. They voted for Hungary and for its future.
Efter valsegern 2010 tog Orbán snabbt kontroll över både domstolar och medier i Ungern. Genom hundratals nya lagar som klubbades igenom utan särskilt mycket debatt kunde han plötsligt tillsätta domare helt enligt eget tycke. Två nya medielagar gav honom makt att bestämma vem som kontrollerar medierna. Resultatet blev enligt The New York Times att de flesta självständiga mediekanalerna nu är uppköpta av Orbáns allierade.
Och en av de mest kontroversiella effekterna skedde inom ungersk public service, där man satte in nya chefer och tryckte bort över 1000 public service-anställda. Det är som att ett parti skulle komma till makten i Sverige och plötsligt avskeda 1000 anställda från Sveriges Radio och SVT.
Det finns ett klipp från en debatt i Europaparlamentet där ledaren för den liberala gruppen, den före detta belgiska premiärministern Guy Verhofstadt, vänder sig till Orbán och med en skärpa som man inte är så van vid i såna här parlamentariska sammanhang säger vad han verkligen tycker om Ungerns utveckling.
The list is long for the moment. What you have done: harassing NGOs, chasing away critical media, building walls, your attempt also, your opinion to reinstate the death penalty, and now you have decided to close down a university. And my request to you is, how far will you go? What is the next thing? Burning books or so? On the place before the parliament in Hungary, the so-called Lajos Kossuth Square, is that the next thing? The books may be of Kertész.
Det är ingen slump att han nämner just Kertész, alltså Imre Kertész. För Kertész var en ungersk-judisk författare som överlevde både Auschwitz och Buchenwald. Han skrev bland annat boken Mannen utan öde och tilldelades Nobelpriset i litteratur 2002.
Och Viktor Orbáns framgångar har ju byggt faktiskt på hets mot judar, muslimer, människor som flyr krig. Inför det senaste valet nu tidigare i år så kom den judiska miljardären George Soros att framställas som den man menade låg bakom nästan allt dåligt i Ungern. I en artikel i en ungersk tidning kan man se den gamla nazistiska propagandabilden där politiker är marionettdockor som styrs av en jude som håller i trådarna. Och i den här bilden i tidningen, då var juden George Soros och politikerna, de var Orbáns opposition.
And you see enemies everywhere of the Hungarian state. You see enemies in the energy sector, you see enemies in the media, you see enemies in the NGOs, you see enemies now also in the academic world. It's like Stalin or Brezhnev or back.
Under hela valkampanjen så kunde man på tusentals enorma billboards och valaffischer se en och samma bild av en lång kö av människor. Det skulle kunna ha varit folk som köar till en festival, men man förstår att människorna på bilden är flyktingar. Och sen stämplat över hela bilden så är det en röd skylt som säger stopp. 400 000 ungerska judar dog i förintelsen. Trots det så hyser mer än en tredjedel av ungrare idag starka eller ganska starka antisemitiska åsikter enligt en ungersk opinionsundersökning. Och när det gäller muslimer så ser det ännu värre ut. Trots att bara 0,4% av Ungerns befolkning är muslimer så hävdar Orbán att landets kristna karaktär är hotad. Till den tyska tidningen Bild sa han att han inte ser människorna som flyr kriget i Syrien som flyktingar, utan som en muslimsk invasion. Och enligt en opinionsundersökning från Pew-institutet hyser hela 3/4 av ungrare antimuslimska åsikter. Och 82% ser flyktingar som en börda som både stjäl ungrares jobb och utnyttjar deras sociala skyddsnät.
The thing that is not the end of democracy but something close to the opposite of democracy is a populist who takes power and then uses the institutions of democracy, that is elections, the press, but also controlling the law courts to a certain extent, to keep yourself in power. In some ways the scariest story is the one that's happening in Hungary.
När det gäller den klassiska bilden av hur ett totalitärt samhälle växer fram så ser David Runciman Ungern som det mest skrämmande exemplet. Vi ser ett typexempel där på hur indelningen i oss och dem, den som Dennis Dalton kallade The Politics of Exclusion, får ett enormt genomslag och bär ett parti till makten. Och väl där går allt väldigt snabbt. Lagar skrivs om. Makt centraliseras mer och mer i händerna på de som styr.
Den här vi och dom-indelningen tycker jag leder oss in på vårt eget land. Sverige omtalas ju ofta i världen för sin öppenhet och tolerans. Men hela det svenska folkhemmet som byggdes upp av Socialdemokraterna och som på så många sätt ledde till mycket av den sociala trygghet vi har idag var ju i grunden baserad på en indelning i vi och dom. Redan 1928 så sa Per Albin Hansson att det svenska folkhemmets grundval är gemensamheten och samkänslan.
Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kemprisar och inga styrbarn.
Och det låter ju positivt. Men konsekvenserna för de som hamnade utanför gemenskapen var fruktansvärda. Mellan 1934 och 1975 genomfördes 63 000 tvångssteriliseringar av olika oönskade människor. Många av dem var romer eller tattare som man sa på den tiden. I Bo Hasells bok Resande folket så kan man läsa om hur ledarskribenter i Svenska Dagbladet på 30-talet kunde kräva en, citat, human utrotning av tattarsläktet. Och på 50-talet så genomförde polisen stora razzior mot de samtliga så kallade zigenarlägren. Romerna förhördes och tilldelades speciella Z-nummer. Syftet var, enligt Forum för levande historia, att ringa in, citat, dåliga folkelement och skydda majoritetsbefolkningens, citat, svenskhet. Trots att romer och resande folk har funnits i Sverige sedan åtminstone tidigt 1500-tal.
Och det här vi och dom-tänket, det finns ju kvar i vår tid, även hos oss. När vi där var inne på Ungern tidigare och den valpropaganda som tagit Orbán till makten så var det ju väldigt svårt att inte tänka på en debattartikel som publicerades i Aftonbladet för, ja, det är snart 10 år sedan. Den artikeln, det är kanske det bästa exemplet på hur Dennis Daltons begrepp The Politics of Exclusion tagit sig uttryck även i svensk politik de senaste åren. Artikeln hade rubriken Muslimerna är vårt största utländska hot. Och där står, citat, dagens mångkulturella svenska maktelit är så totalt blind för farorna med islam och islamifiering. Man utgår från att muslimerna inte vill någonting hellre än att anpassa sig till ett västerländskt levnadssätt och västerländska normer, liksom att islam i grund och botten är samma sak som kristendom. Slut, citat. I slutet av artikeln står det, citat, som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Slut, citat. Artikeln skrevs av en då 30-årig Jimmy Åkesson när Sverigedemokraterna fortfarande var ett ganska litet parti. Året efter röstade svenska folket in dem i riksdagen.
Jag läste också den där artikeln när den kom ut och jag minns att jag tänkte då, vad hade hänt om det stod judar istället för muslimer? Skulle den ha publicerats om det stod att judarna var det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget?
Det jag tycker den här artikeln visar, det är vilken kraftfull politisk strategi det här indelandet av människor i vi och dem, hur kraftfullt det verkligen är. Inte bara i länder som Ungern och Polen och USA, alltså någon annanstans, utan även här i Sverige.
Och det finns faktiskt en bok som tar upp varför vi människor är så lockade av den här sortens retorik. Den heter Behave, the biology of humans at our best and at our worst. Och är skriven av en forskare som heter Robert Sapolsky. Han är professor i både biologi och neurologi och har forskat en massa om både apor och människor och om hur våra hjärnor fungerar. Och det visar sig faktiskt att vi människor har en extrem tendens att vilja dela in folk i olika grupper.
When you look at some of the most appalling realms of our behavior, much of it has to do with the fact that social organisms are really, really hardwired to make a basic dichotomy about the social world.
Enligt Sapolsky så har vi människor en universell tendens att förklara en individs dåliga beteende olika beroende på om man räknar personen som en del av ett oss eller en del av ett dom. Personer som vi ser som oss, deras beteende förklaras av omständigheter, medan personer som ses som de andra, deras beteende förklaras av deras natur. Ett exempel på det här skulle kunna vara, min kompis snor en cykel på Brännbollsyran här i Umeå och jag tänker, fan det var ju jävligt dumt, men han var ju full, han är ju oftast laglydig. En hitrest stockholmare snor en cykel under samma festival och jag tänker, jävla stockholmare, de har ingen jävla respekt för lagar och regler, de tror att de kan göra som de vill, etc.
We turn the world into us's and them's, and we don't like the them's very much and are often really awful to them. And the us's, we exaggerate how wonderful and how generous and how affiliative and how just like siblings they are to us.
I ett experiment så placerade man människor i magnetröntgenkameror och visade dem bilder på ansikten medan man mätte hjärnaktiviteten i amygdalan. Det är en del av hjärnan som dealar med direkta hot, typ om en tiger hoppar fram framför oss. Trots att bilderna visades mindre än en tiondel sekund, alltså så kort att man inte ens uppfattade att man såg någonting, så aktiverades amygdalan mer om personen på bilden hade en annan hudfärg än den som testades. Och dessutom, ju mer fördomsfulla försökspersonerna var i ett separat skriftligt test, desto starkare undermedveten rädsla av att se ett ansikte med annan hudfärg. Och det här kan ju tyckas deprimerande. Är vi alla programmerade att lättare uppfatta folk med annan hudfärg som ett hot? Inte riktigt.
We are incredibly easily manipulated as to who counts as an us and who counts as a them.
Enligt Sapolsky så är vår indelning i oss och dem baserat på hudfärg inte särskilt stark. Med enkla knep så kan man ändra utfallet. Det insåg man när man satte kepsar på personerna i bilderna.
Have faces of same race versus other race, and either they are or aren't wearing a baseball cap with your favorite team's logo on it, and you completely redefine who's an us. Us is people who like the Yankees, and them are Red Sox fans, and suddenly you're processing within milliseconds what damn baseball cap they have and race is being completely ignored. Good news with that, we can manipulate us out of some of our worst us-them dichotomies and recategorize people. Bad news, we could be manipulated by all sorts of ideologues out there as to deciding that people who seem just like us really aren't, and they're really so different that they count as a them.
Även om det dagsaktuella politiska klimatet i Sverige drar mer mot ett exkluderande än ett inkluderande sätt att tänka, vilket mycket väl kan få hemska konsekvenser för de som exkluderas, så är det ingen som vi pratat med som tror att Sverige riskerar att bli en totalitär stat. Vi har helt enkelt en för gammal och stabil demokratisk grund att stå på. Henrik Arnstad uttryckte det så här.
En totalitär diktatur, det bygger på att makthavaren, diktatorn, sköter politiken helt och hållet själv, och folket ska så att säga jobba och gå till jobbet varje dag och sköta sitt och inte hålla på med politik överhuvudtaget. Sverige är det land i världen med världens starkaste civilsamhälle. Varenda svensk är med i ett dussintal föreningar. Sverige är ett konsensussamhälle där vi är vana att fatta beslut utifrån samtal och dialog. Vilket tar lite längre tid, men som man visar sig oerhört effektivt och bra. Så jag vill nog säga att totalitarism är fullständigt otänkbart i Sverige. Det är politiskt fullständigt död idé, och det skulle kräva flera decennier av propaganda och övertalningen av svenska folket skulle gå med på någonting sånt.
Och nu kommer vi ju in lite på vad vi kan göra för att motverka totalitära tendenser, både i samhället och i våra egna liv. Och en sån sak är just att engagera sig.
Inte bara politiskt, utan i sin familj och i sin omgivning och i föreningsliv och så vidare. För att det stärker då det civila samhället, som är den politiska maktens motpol.
Dessutom, säger Johan Stenfeldt, är engagerade människor svårare att konvertera till totalitära ideologier än människor som är isolerade.
Tanken är ju då också att man där kan motverka en situation där en totalitär massrörelse suger upp enskilda människor utan kontaktytor och skänker dem någon slags mening åt sina liv genom att de kan ingå som en liten kugg i en totalitär massrörelse eller ett totalitärt maskineri. Om man är inbäddad i ett socialt sammanhang så minskar den risken.
En annan sak man kan göra är att vara på sin vakt mot totalitära tendenser i sin vardag och i sina olika sammanhang. Alexandra Stein, som vi hörde tidigare, hon kom in på forskning om totalitarism på grund av att hon själv, när hon var yngre, var med i en vänsterpolitisk sekt i USA. Och efter att hon hade tagit sig ur sekten kunde hon se hur sektpsykologin på många sätt liknade den som i totalitära samhällen applicerades på ett helt lands befolkning.
What happens in a totalitarian system is people within it become afraid to have trusting relationships with the close people in their lives, because there's such levels of fear of what's going to happen if you're disloyal or if you voice doubts. And if you were to voice doubts to somebody close to you, they may turn you in.
Den här rädslan för att säga vad man tycker och tänker, den känner nog många av oss igen. Vi vill tillhöra en gemenskap. Vi vill vara omtyckta av dem vi omger oss med. Men det är väldigt lätt att svepas med och acceptera sånt som vi inte tycker är sant eller riktigt. Det här har bevisats i ett riktigt klassiskt psykologiskt experiment från 50-talet som konstruerades av den amerikanske psykologen Solomon Asch.
The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards and on each card there are several lines.
Studien går ut på att bedöma vilken av linjerna som är längst. Det är inte svårt eftersom linjernas längd skiljer sig åt väldigt tydligt. Försökspersonen kommer in i rummet tillsammans med 7 andra. Han tror att alla ska testas, precis som honom. Men egentligen är de andra skådespelare som har instruerats att ibland ge helt fel svar.
The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments.
Two.
But on the third trial, something happens.
Two.
The subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence.
I 37% av fallen sa försökspersonerna att en uppenbart kortare linje var längre än den som var längst. Så stark var gruppens inflytande på individen. I intervjuer efteråt framkom det att många var så påverkade att de faktiskt såg längden annorlunda. Andra svarade att de visste vilken som var längst men de orkade inte gå emot strömmen. Och i en intressant variant av experimentet fick försökspersonen en allierad. En skådespelare som var instruerad att gå emot gruppens felaktiga svar och välja den korrekta linjen. Genast så sjönk antalet felsvar till endast 5%. Om hela världen säger att 2 plus 2 är 5, då kan det vara svårare än vad man tror att hålla fast vid det man vet är sant. Men det kan räcka med att du har en enda person som står på din sida.
Det finns ett till klassiskt experiment som jag skulle vilja ta upp. Det visar på ett väldigt obehagligt sätt vår benägenhet att lyda order uppifrån och vår förmåga att begå hemska övergrepp mot andra människor bara för att någon över oss i hierarkin säger så.
When I learn of incidents such as the massacre of millions of men, women and children perpetrated by the Nazis in World War II, how is it possible, I ask myself, that ordinary people who are courteous and decent in everyday life can act callously, inhumanely, without any limitations of conscience?
I juli 1961 kallade Stanley Milgram en grupp ovetande personer till Yale University. De trodde att de bara skulle assistera i ett experiment om inlärning.
Psychologists have developed several theories to explain how people learn. One theory is that people learn things correctly whenever they get punished for making a mistake.
Assistenten fick se när den så kallade försökspersonen, som egentligen var en skådespelare, placerade sin elektrisk stol. Assistenten fördes sedan till ett angränsande rum där hans uppdrag var att läsa upp ord som personen i stolen skulle lära sig. Om personen i stolen svarade fel så var assistentens uppgift att utdela elchocker som blev starkare och starkare för varje fel svar.
That is incorrect. This one will be 195 volts.
Assistenten kunde höra men inte se personen och egentligen utdelades inte några elchocker. Men skådespelarnas skrik och vädjanden om nåd hördes tydligt för assistenterna.
The correct one.
Let me out of here.
Slow.
I rummet fanns också försöksledaren som hela tiden manade på assistenten att fortsätta utdela elchocker.
The experiment requires that you continue teaching.
Yeah, but I'm not going to get that man sick in there.
Efter 300 volt så kom inga mer ljud från det angränsande rummet och Milgrams hypotes var att bara drygt 3% av assistenterna skulle fortsätta administrera elchocker efter att personen tystnat. Men resultatet var mycket värre. Samtliga assistenter utdelade 300 volt och 65% fortsatte ända till slutet och gav den högsta chocken på 450 volt. Alla som testades ifrågasatte vid något tillfälle elchocken och frågade om de verkligen var tvungna att fortsätta. Men på uppmaning av försöksledaren så fortsatte de tortyren.
Vi är väldigt böjda och lyda innan vi egentligen behöver lyda. Att vi liksom internaliserar det som vi tror är det som önskas av oss. Vi tenderar att vilja behaga överheten. Och det är en impuls som vi måste försöka kämpa emot.
Att försvara sina handlingar med argumentet "jag lydde bara order" har kommit att kallas för Nürnbergförsvaret, eftersom det användes så flitigt av nazistiska krigsförbrytare under rättegångarna i Nürnberg efter andra världskriget. Och det kan ju vara värt att nämna att det inte fungerar. Nazisterna dömdes ändå för det de gjort och hängdes. Man kremerade deras kroppar i München och kastade askan i floden.
Fritz Sauffel, death by hanging. Ernst Kaltenbrunner, death by hanging. Alfred Rosenberg, death by hanging. Wilhelm Frick, death by hanging. Wilhelm Keitel, death by hanging. Arthur Seisingbrück, death by hanging.
När det gäller en återgång till 1900-talets totalitära era i Europa så behöver vi inte vara fullt så rädda. Det är den sammantagna bilden vi får av alla vi pratar med. Men bara för att den totalitarismen är långt borta betyder inte det att vi kan slappna av helt och hållet. Länder i vårt närområde går mer och mer mot ett auktoritärt statsskick där minoriteter och människor som flytt hit från andra krigsdrabbade länder exkluderas och utmålas som ett hot för att andra ska kunna uppleva en nationell gemenskap. Och för de som exkluderas kan det gå riktigt illa. Och det, om något, borde vi lära oss av historien.
Det kommer inte byggas gaskammare en gång till. Det kan jag liksom inte se. Däremot så finns det så många andra sätt att hantera medmänniskor illa.
Och sen finns det en sista sak att ta upp. Ni minns David Runciman, professorn från Cambridge. Han kom alldeles nyss ut med en bok som heter How Democracy Ends. I den så menar han att demokratin kommer att gå under förr eller senare och att den kommer göra det på grund av demokratin.
Our politics no longer actually has a grip on the problems that we face. My fear, rather than that we kind of revert back to something which is like a form of totalitarian control, is that we carry on with democracy, the form of democracy, long past the point where it can actually deliver.
David ser demokratins två huvuduppgifter som 1. Att göra livet bättre för människor och 2. Att ge människor möjlighet att uttrycka sig och få sin röst hörd.
When it worked in the 20th century, those two things went together. The people expressing themselves in elections and so on actually helped get better results, creating welfare states, you know, solving problems. And we're now living in a world where those two things seem to be coming apart.
I Trumps framgångar och i den växande populismen i Europa så ser inte David ett förakt mot demokratin. Istället så ser han människor som tar demokratins ena del på allvar. Personer som genom röstsedeln uttrycker sin identitet och sina värderingar. Problemet, menar David, är att det inte leder till en bättre värld. Trump kommer inte göra någonting åt klimatförändringarna. Orbán i Ungern kommer inte stoppa antibiotikaresistensen, till exempel. Problemlösningen går inte längre hand i hand med identitetspolitiken. Det är David Runcimans centrala tes. Och ju längre demokratin fortsätter så här utan att lösa våra stora problem, desto mer irrelevant menar David att den kommer att bli.
So at some point democracy will end. At the moment we're preoccupied with the thought that it will end in the ways that we sort of associate with the past. We all have a picture of sort of democratic failure, whether it's Weimar or whatever. Whereas it's likely to end in new ways.
Vi har försökt greppa ett ganska spretigt ämne idag och det är mycket vi inte har hunnit med. Vi har inte pratat om Turkiet, vi har inte pratat särskilt mycket om Ryssland eller om Mexiko där politiker och journalister skjuts nästan varje dag. Vi har inte tagit upp den islamiska statens försök att skapa en totalitär diktatur i delar av Syrien och Irak, även om det är det som har lett till flyktingströmmarna. Vi har inte pratat om Tjetjenien där islamister också försöker bilda en sorts totalitär regim. Kanske kan vi återvända till de här olika platserna i det här ämnet någon gång i framtiden, men vi är klara för idag. Och nu ska vi istället börja jobba med det här. Vad händer egentligen om kriget kommer till Sverige? Det ska vi ta reda på i nästa avsnitt. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Jack Werner.
Mig, Anna Davor.
Och mig, Viktor Harris. Och som vanligt så görs researchen av Johannes Melander och det här är en podd från P3. För en källförteckning med länkar till rapporter, artiklar och videoklipp samt en lista på medverkande och länkar till den musik vi har använt så kan ni som vanligt gå till sverigesradio.se/dystopia eller så kan ni besöka vår Facebookgrupp som heter P3 Dystopia och där kan ni också snacka med alla oss som gör programmet. På återseende.
P3, Sveriges Radio. P3.